En podcast från Aftonbladet.
Antalet fall av TBE-smitta ökar i Sverige. Fram till den 20 juli i år hade 213 personer smittats, vilket är betydligt fler än vid samma period tidigare somrar.
Vi har sett ovanligt många fall så här tidigt på säsongen. Normalt brukar de flesta fallen vara i augusti-september, men redan så här års har vi sett fler än vanligt.
Och ökningen följer en mer långsiktig trend där ett varmare klimat får fler fästingar att etablera sig i Sverige. Men hur ska man göra för att skydda sig? Vilka områden är värst drabbade och vilka nya varianter av fästingar kan vi komma att få in från andra länder? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Muriel Åhlund, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. Välkommen.
Tack.
Du Muriel, det har ju rapporterats om fler TBE-smittade i år än tidigare. Till att börja med då, vad är TBE för något?
Ja, TBE är en fästingburen encefalit. Det är det namnet kommer ifrån på engelska. Och en encefalit är ju en hjärninflammation. Och sjukdomen orsakas av ett virus och det får man främst av fästingar, men också om man skulle dricka opastöriserad mjölk av någon djur som har viruset.
Om man nu skulle smittas av TBE genom ett fästingbett, hur brukar de här symptomen se ut?
Ja, det är oftast så får man faktiskt ingen symptom alls. De flesta får inte det. Och det som får symptom brukar ha influensaliknande symptom, så det är inte väldigt specifikt. Och det brukar gå över av sig själv efter en vecka för de flesta människor. Och sen är det en mindre andel av personer som får TBE som utvecklar allvarligare symptom. Oftast lite senare då, men man kan få hög feber, svår huvudvärk och förvirring. Och sen är det några få av dem som får långvariga besvär. Till exempel trötthet och minnesstörningar kan man få.
Vet man någonting om varför vissa fästingar bär på den här smittan?
Alltså fästingarna får viruset av en annat djur som de har bitit tidigare. Fästingar ska ha blod flera gånger i deras livscykel. Så de går från larv när de kläcks till nymf och senare till vuxna. Och varje gång emellan där så ska de ta blod en gång. Och då när de är små så är det oftast på små gnaggare och det är där de får mest TB-virus från små gnaggare. Men det kan också vara rådjur sen när de är lite större också.
Vet man någonting om vilka områden där det är störst risk att bli TB-smittad?
Ja, så det bästa är att man går in och kollar på Folkhälsomyndighetens webbsida. Det har de en karta där man kan se på kommunnivå också där hur mycket har rapporterats. Men i princip så kan man säga det är hela mellersta och södra Sverige. Så hela vägen från Söderhamn till södra Skåne.
Finns det någon teori om varför TB har blivit vanligare i Sverige?
Det är inte så lätt att veta exakt för att det är både, alltså man ska veta hur många fästingar som bär på TB-viruset och det vet man väldigt lite om för att när man kollar på fästingar så är det faktiskt väldigt få där man ser viruset i fästingar. Så det är antal fästingar, vart de är och sen smågnaggare och rådjur och andra hjortdjur. Deras population också, hur den ser ut i olika delar. Och sen är det såklart människor och hur mycket man är ute och hur mycket man är i kontakt med fästingar som kanske bär på viruset. Så det är många, många faktorer involverade. Så det är svårt att veta exakt. Men generellt så är det förmodligen för att vi har varmare vår och längre perioder, längre säsonger där fästingar kan vara aktiva. Då har de också lite mer tid på sig att föröka sig, så populationen kan föröka sig. Och samma sak med smågnaggare och rådjur. Om det är väldigt bra väder så kanske de förökar sig mer också, och då blir det flera fästingar som kan vara i kontakt med viruset.
Men om man då vill skydda sig mot de här fästingsjukdomarna, hur skyddar man sig bäst?
Ja, för TB finns det en vaccin, och då är det bäst att ta vaccinet. Det rekommenderas i några regioner, men bor man till exempel i norra Sverige där det inte finns TB än, men man reser till Stockholmsområdet för semester och sånt, så bör man tänka på det och också vaccinera sig. Och sen vill man gärna skydda sig mot fästingsbett ändå, för att det kan bära på andra sjukdomar också som vi inte har vaccin för. Och då ska man bära heltäckande kläder. Det är nog bäst att ha långa strumpor som går ovanpå byxor till exempel, så att de inte kan krypa in. Även om det är varmt, men ska man ut i skogen eller i gräset så är det bäst att ha långa byxor och strumpor och skydda sig. Och sen när man har varit ute så måste man kolla över sin kropp och titta efter fästingar och plocka bort dem så snart som möjligt.
Ja, det är nog en fråga som många kanske har så här i sommartider. Om man ändå skulle få en fästing som sätter sig, är det viktigt att den tas bort snabbt eller spelar det någon roll?
Det spelar roll, men inte för TB tyvärr. Så TB kan man få direkt när man får fästingbett. Men det finns andra, så till exempel borrelia som är en bakterie. Det tar 24 timmar tills man kan få det av fästingen. Så tar man bort fästingen direkt så undviker man borrelia.
Kommer nya fästingarter från Ryssland och Afrika? Och varför blir det fler fästingar överlag? Det pratar vi om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Men du Muriel, om man tittar på den här insekten i stort, blir det fler fästingar i Sverige eller hur ser populationen ut?
Ja, det är också svårt att veta exakt, för att det är svårt att veta hur många fästingar vi har överhuvudtaget. Så vi på SVA forskar på det och vi har bevakat fästingar i några år nu. Men det är omöjligt för oss att vara i hela Sverige och räkna antal fästingar. Det gör vi lokalt ibland när vi är intresserade av ett speciellt område. Men det vi gör är att vi tar hjälp av allmänheten för att ha koll på fästingar, vart de finns och när de är aktiva till exempel. Och där får vi får jättemycket hjälp av allmänheten. Folk som skickar bild och rapporter på fästingar de har sett. Men då behövs det att personen som får en fästing vet om oss och vet att de ska rapportera och vill rapportera. Så vi får bara rapporter. Vi vet att det finns många flera fästingar än det vi får. Så det är svårt att säga, men det går förmodligen uppåt. Mest för att klimat blir bättre och bättre för fästingar.
Men som du sa så har ju ni bett svenskar att skicka in fästingar till er. Vad är det ni vill forska på de här fästingarna? Och har ni kunnat dra några slutsatser hittills?
Ja, så vi har olika projekt och olika frågor som vi använder hjälp av allmänheten till. Dels så först och främst så har vi börjat be folk att skicka in fästingar och bilder, för att vi vill bevaka nya arter fästingar som kommer till Sverige men som inte är etablerade än. Och det gör vi fortfarande och är väldigt tacksamma för hjälp med det. Vi vill veta om det kommer en ny art, om den kan komma med nya sjukdomar som inte finns i Sverige idag. Då vill vi vara förberedda tidigt innan det blir ett problem för människor och djur också. Och sen delvis så övervakar vi ändå vanliga fästingar och hur aktiva de är och när på året de är aktiva. Och förra året hade vi en ett speciellt projekt tillsammans med Uppsala universitet där vi bad alla att skicka in alla fästingar. Och där ville vi kolla lite närmare på TBE-viruset i fästingar. Så vi vet väldigt lite om vilka fästingar som bär på TBE-viruset vart i Sverige. Vi vet om TBE-fall från rapporterade fall. Då är det någon som har fått TBE som har känt igen symptom kanske och som har fått en diagnos. Men det är många som förmodligen får TB och inte vet om det och det händer inte så mycket heller. Men vi har inte så bra koll på vart i Sverige det finns fästingar som bär på viruset.
Det finns ju alltså flera olika typer av virus men också flera olika typer av fästingar. Till exempel Taiga-fästingen som har en egen variant av TBE. Finns den i Sverige?
Ja, Taiga-fästingen är ganska nära släkt den vanliga fästing som vi har. Så den ser i princip likadan ut. Om man inte tittar under mikroskop eller gör molekylanalys så ser man förmodligen inte skillnaden. Men de kommer från Ryssland och Finland. Så de kommer norrifrån och har etablerat sig i Sverige kanske 10 år sedan. Så det är ganska nytt. Och främst till Norrbotten då. Och den är väldigt lik den vanliga fästing, men de verkar vara mer tåliga till kalla temperaturer. Så de kan vara aktiva även i norra Sverige och ganska tidigt efter att snön har smält. Och de vill vi övervaka för att i Ryssland och även i Finland så har man sett att de bär på en annan variant av TB-viruset som vi inte har hittat i Sverige än, men vi vill veta om det kommer till Sverige.
Det har ju också rapporterats om den så kallade springande fästingen. Vad är det för någon fästingvariant och kan den bära på farligare virus?
Ja, det är en fästing som heter flyttfågelfästing. Den kommer från Afrika och den har vi inte egentligen i Sverige, inte etablerad i alla fall, men den kommer ibland just med flyttfåglar eller de kan komma om man har varit utomlands själv eller tagit med sig en hund eller en häst och har fått en sån fästing i södra Europa kanske och kommer tillbaka till Sverige med den. Den kan bära på olika sjukdomar också. Den som man är mest rädd för är Krim-Kongo-viruset som kan orsaka Krim-Kongo-blöda feber. Det har vi inte sett alls i Sverige, men det är samma sak här. Det är någonting man vill vara förberedd för. Så vi analyserar alla vi får in och vi vill veta om det skulle börja bli en risk. Men än så länge, de har hittat det första fallet i Frankrike i år. Så den breder sig ut i södra Europa.
Sist här hörde vi Muriel Ålund, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.